ordinär betydelse, men som möjligtvis bevarar lite av betydelsen som fanns i början, men som har blivit någonting annat. Någonting som är lite mer lekfullt, lite mer fullt av liv. Ibland ren nonsens, och ibland så kan det finnas någon typ av freudiansk, någon freudianskt mörker där möjligtvis också.
Som när Bacall just kysst Bogart för första gången och det börjar fräsa i luften mellan dem. Då bollar hon orden med en finess som skickar rysningar genom kroppen.
You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
Kulturjournalisten Jenny Aschenbrenner och filmvetaren Stefan Ramqvist om Howard Hawks film Att ha och inte ha i klassiken. Nu dags för nyheter. Klockan är 1.
Ekot nu. I Myanmar så fortsätter dödssiffran att stiga efter den kraftiga jordbävningen där i förrgår, rapporterar Reuters. 1700 människor har dött och runt 3400 har skadats, enligt militärjuntan som uppger att det dessutom saknas över 300 människor. I Kanada saknar över 300 000 hushåll el efter att en isstorm har lamslagit stora delar av provinsen Ontario. Även söder om gränsen i Michigan och Wisconsin i USA så har strömmen försvunnit för 200 000 hushåll, rapporterar nyhetsbyrån AP. Volvo Cars vd Jim Rowan får lämna bolaget efter 3 år. Och det är ett överraskande vd-byte eftersom bolaget går bra, säger Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engelau.
Men det är klart att när aktien går sämre än de tyska bolagen i år, trots att man går operativt bättre, samtidigt som att man var tvungen att revidera ner tillväxtplanen i år och säga att det blir svårt att till och med växa försäljningen i år. Det är klart att det kan ha haft sin inverkan, men det måste vara någonting mer där till, skulle jag säga. Det är väldigt snabba puckar här.
Han går på dagen och nästa vd kommer på tisdag.
Precis. Ja. Då är man liksom, ja, då är man ju oense.
Om eller vad styrelsen eventuellt varit oenig om med vdn kommenterar inte bolaget.
Och det är den tidigare vdn Håkan Samuelsson som tar över under 2 år, medan bolaget söker efter ny permanent vd-reporter Margareta Svensson. En tsunamivarning utfärdades tidigare under söndagen efter att ett jordskalv med magnituden 7,1 inträffat cirka 10 mil utanför Tonga i Stilla havet. Men efter några timmar så drogs tsunamivarningen tillbaka. Ekot Tina Flodin.
P1 Sveriges Radio.
Relationen mellan medier och politiker med särskilt ljus på USA. Det är ämnet för Fabriken i natt som vi hör om en halvtimme ungefär, det vill säga klockan 13:30. Här och nu är det dags för Ekonomiakuten med ett högaktuellt ämne.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags i dagens avsnitt. Vi kommer att prata om RUT och ROT, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera. Hej Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket.
Hej!
Och hej Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hej!
Själv heter jag Maja Åström och det här är Ekonomiakuten. Vi satt ju här förra året och pratade om de här deklarationerna. Vilka nyheter gäller i år för 2025, Jan?
Det är ju andra året nu som vi får uppgifter från digitala plattformar. Förra året så hade vi endast en information om att en viss digital plattform hade skickat en uppgift om en specifik person. Och i år så har vi uppdaterat informationen i specifikationen då vi även tar med de inrapporterade beloppen från de här digitala plattformarna.
När du säger digitala plattformar, vad är det? Vad kan det handla om?
Vad är det? Har du till exempel hyrt ut din bostad via någon plattform på nätet eller sålt begagnade varor eller sålt personliga tjänster, alltså det man brukar kalla för gigarbete, alltså korttidsuppdrag. Den typen av plattformar, de är rapporteringsskyldiga sedan ja, 2 år tillbaka.
Okej. Okay. Något annat?
Ja, vi har försökt att förenkla för de som ska deklarera utländska inkomster i inkomstdeklarationen. Tidigare så har ju de här personerna som ska deklarera den här typen av inkomster ofta behövt använda fritextfältet i övriga upplysningar. Och det är inte alltid helt lätt att veta ja, men vad ska in här, hur mycket information behövs och på vilket sätt. Så vi har uppdaterat deklarationen med specifika fält för just utländska inkomster.
Vad kan det vara för inkomster från utlandet? Är det vanligt?
Ja, det är vanligt. Det kan vara alla möjliga. Det är inte helt ovanligt att man jobbar utomlands nu för tiden. Även de äldre då som har jobbat utomlands får ofta då pensionsinkomster från utlandet. De ska också upp i deklarationen så länge man är obegränsad skattskyldig här. Väldigt vanligt att ha olika typer av finansiella konton i utlandet också. Och då kan det vara utdelningar och räntor och annat som ska upp.
Frida?
Ja, men nya fält i all ära. Det är väl så att det inte är så mycket superheta nyheter så i årets deklaration. Men däremot så, jag tänker på exempelvis RUT- och ROT-avdraget. Det höjdes ju sista halvåret 2024, så det är ju en nyhet för den som ska deklarera RUT- och ROT. Man fick ju separata tak för RUT- och ROT. Det här var ju tillfälligt och då blev det en total skattereduktion med 150 000 kronor per person. Så det är någonting man måste ha med sig i alla fall när man deklarerar.
Bra. Vi börjar med första brevet som kommer från Nils Anders. Han har skrivit till oss på ekonomiakuten @sverigesradio.se med en fråga om med det vanligaste avdraget på deklarationen, nämligen dubbla bostäder. Så här lyder frågan. Hej, i januari tog jag examen från en utbildning och har nu börjat jobba. De första 1,5 åren kommer jag att veckopendla till en annan ort medan min fru bor kvar i vår bostad på bostadsorten. Min fråga är, hur fungerar det egentligen med avdrag för dubbla bostäder? Vad händer med summan i min plånbok när jag drar av? Med vänliga hälsningar, Nils Anders i Umeå. Ja, vad säger du Jan? Hur fungerar de här avdragen för dubbla bostäder?
Det finns ju absolut ett avdrag för dubbelt boende. Och har man då behövt flytta till en annan bostadsort på grund av sitt arbete och då skaffat en ny bostad på den nya arbetsorten men behållit den gamla bostaden.
På bostadsorten?
På bostadsorten, ja.
Så man brukar kalla det för arbetsort och bostadsort, eller?
Ja, ja precis. Men den nya orten kan ju bli sin
eventuellt,
bostadsort.
Ja.
Eventuellt, ja. Då får man göra avdrag då för dubbelt boende. Då gör man ju avdrag för det nya boendet då på vad vi kallar här arbetsorten. Mm. Men då måste man ha övernattat där och det måste vara minst 50 kilometer mellan den gamla bostadsorten då och arbetsorten för att kunna göra avdrag.
Okej. Och finns det någon grundregel där som...
Man får ju göra avdrag i maximalt 2 år som grundregel. Sen finns det såklart undantag från det här. Är man gift eller sambo, ja men då kan man få göra avdrag upp till 5 år om det här dubbla boendet beror på ens partners förvärvsverksamhet, alltså i arbete, att den personen måste stanna kvar på den gamla orten på grund av sitt arbete. Ja, men då kan man göra avdrag upp till 5 år.
För Nils Anders är ju gift, nu vet vi inte vad hans fru jobbar med, men i 1,5 år ska han i alla fall ha tänkt göra detta. Hur mycket kan han dra av då?
Ja, men de faktiska bostadskostnaden på den nya orten. Så vad det kostar helt enkelt att bo där. Sen finns en liten specialare, alltså första månaden så kan man också göra avdrag för småutgifter och övriga utgifter. Då brukar man...
Som vad då?
Ja, men det är ett schablonavdrag på 87 kronor per dag, men det är endast den första månaden som man får göra avdrag för det. Sen vill jag gärna lägga till en sak apropå just frågan här från Lisanders, att han har en fru. Är det så att frun då flyttar med till den nya orten, då får man fortfarande göra avdrag om man behåller den gamla bostaden, men då skiftar man om. Då blir ju avdraget istället för just den gamla bostaden.
Om vi svarar på hans exempelfråga här då, så skriver ju han, om jag skattar 100 000 på ett år och drar av 50 000 för hyran, kan jag då tänka att jag ersätter skatt med hyra eller blir den totala utgiften ändå över 100 000?
Man kan inte riktigt tänka på det sättet just hur avdrag fungerar, för ett avdrag sänker ju inkomsten som skatten beräknas på, så det hade varit lättare om man visste hur mycket han har i inkomst. Om vi säger att han har 400 000 kronor i beskattningsbar inkomst, ja men då drar man ju skatten på, man beräknar skatten på 400 000 kronor. Gör han ett avdrag på 50 000 kronor, då beräknar man istället skatten på 350 000 kronor. Så det är alltså skatteminskningen där som
som han får tänka in.
Ja, precis. Mm.
Frida, är det något du vill ta upp här?
Nej, men jag tänker ju som med alla avdrag så är det ju verkligen viktigt att ha koll på Skatteverkets krav så att man inte liksom eldar för kråkorna och försöker få avdrag och så har man missat då exempelvis att liksom avståndet mellan arbetsort och bostadsort, det ska ju vara längre än 50 kilometer, precis som vi nämnde här. Eller ja, hur länge man kan få göra de här avdragen. Det är lite snäva krav när det gäller avdrag, så att håll koll på dem, det är väl mitt inspel.
Mm. Men kan han börja dra av redan nu? Jag menar, det är ju först nästa år han kan dra av för 2025, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Så att det är ju i 2026 års deklaration om han inte väljer att skattejämka, vilket han ju skulle kunna göra.
Och det kan han göra?
Absolut. Mm. Allra lättast via e-tjänsten.
Okej, Nils Anders, om han då vill åka hem från jobborten till den här frun då som han har på bostadsorten, kan han göra något avdrag för den resan, Jan?
Ja, det finns ett speciellt avdrag även för hemresor. Det är samma fält i inkomstdeklarationen, men det kallas för avdrag för hemresor. Och man får göra ett avdrag i veckan, maximalt då. Och det är tur och retur som man får göra avdrag för. Och då är det billigaste färdsättet mellan orterna. Sen får man göra avdrag för tåg eller buss även om det är, eller flyg då, även om det inte är det billigaste.
Om jag fattar rätt så kommer Nils Anders ha en bit mellan hemort och arbetsort och kommer därför ha dubbla boenden. Men om Nils Anders väljer att ta bilen, alltså inte skaffa en till bostad, vilket han nu har gjort, men om vi tänker oss lite bredare här, utan väljer att pendla till jobbet, hur kan han dra av den kostnaden, Frida?
Ja, men då kan han ju nyttja reseavdraget. Det är ju 25 kronor per mil med egen bil och lite lägre med förmånsbil om man har det. Men även här så är det ju så som var inne på tidigare, det är ju lite snäva regler. Man kan bara få avdrag med kostnader som överstiger 11 000 kronor per år. Och sen så är det ju tidsvinstkrav här också, om han då vill ha avdrag för bilresor. Att han ska ha tjänat då minst 2 timmar genom att ha bilen jämfört med om man skulle resa kollektivt. Det är ju ett sånt krav. Så att, ja, men det gäller att ha lite koll här. Jag tycker att Skatteverket har bra information men också bra tjänst som hjälper en att göra det här resavdraget så att det blir rätt.
Mm. Hur funkar det med avdrag om det gäller tåg, buss och samåkning? Om vi ser det utanför Nils Anders perspektiv.
Ja, men precis. Nej, men det gäller ju även där då att man får avdrag med de kostnader som överstiger 11 000 kronor. Så att bor man exempelvis då i Stockholm, ja, då räcker det inte att köpa ett SL-kort exempelvis för att få avdrag.
Vad måste man tänka på när det kommer till det här resavdraget, John?
Ja, men det är precis det som Frida har nämnt här. När vi tittar på resavdraget som är det absolut vanligaste avdraget som görs, det är nästan 900 000 personer som gör det årligen, så är det oftast tidsvinsten som man har beräknat fel. Och det absolut vanligaste är att man beräknar andra typer av resor på väg till eller från jobbet när man beräknar den här tidsvinsten.
Det vill säga, vad menar du då?
Ja, men hämtar man barn på skola eller förskola och lämnar av dem där på vägen, det kanske är en liten omväg, så man tänker man, ja, men det är ju en del av min tid till jobbet. Ja, det är det, men inte när du beräknar avdraget. Det ska vara dörr till dörr, kortaste vägen.
Och vad händer om man fuskar? Eller, okej, gör fel. Vad säger de?
Jo, nej men, ja, dels att man blir nekad avdraget naturligtvis då, om det upptäcks, sen riskerar man att få betala en avgift, alltså så kallat skattetillägg.
Mm. Och hur ser det ut?
Ja, men skattetillägget, det brukar vara som grundregel 40% av den skatt som inte hade tagits ut om vi hade godtagit den oriktiga uppgiften.
Okej. Är det något annat som, Frida, du tänker på när det kommer till avdrag?
Nej, men jag tänker väl att vi lockas ju ofta i media kanske lite då här om 70 mest lönsamma avdragen. Det är klart att man tror att man kan få avdrag liksom för det ena och det andra. Jag använder datorn hemma i jobbet. Är inte det någonting att få avdrag för ungefär? Och där tror jag att vi har generellt kanske en liten övertro kanske på vad vi får avdrag för. Om man tar exemplet då med liksom dator och sådär.
Surfplatta,
mobil och annat. Alltså det är väl generellt väldigt svårt att visa då att det handlar om en extra levnadskostnad som man har. Alltså ofta har man ju kanske redan ett bredband hemma som man använder privat och så vidare. Eller ett mobilabonnemang där samtalen kanske är fria och gratis. Och det är svårt att visa då att det handlar om att det här har jag fått betala extra. Ofta är det ju någonting man redan har. Därför blir det väl mer ovanligt att man kan göra de här avdragen.
Något du vill tillägga om detta?
Nej, men det stämmer, det är helt riktigt. Så apropå, de där avdragen som ni är inne på här nu, det är så kallade övriga avdrag, då, övrigt avdrag. 9 av 10 av de avdragen godkänns inte.
Frida, något som är vanligt att man gör avdrag för är ju aktier och andra värdepapper som fonder och så vidare. Hur funkar det?
Ja, det blir mindre och mindre vanligt kanske eftersom vår absolut mest populära sparform numera är ju investeringssparkonto. Då kvittar man inte vinster och förluster mot varandra. Då betalar man ju istället en årlig schablonskatt. Men om man har sålt av värdepapper från vanlig depå eller aktiefondkonto, det är en sån typ av sparform där man skattar för med 30% av vinsten. Då kan man ju göra avdrag för förluster och kvitta vinster och förluster mot varandra helt enkelt för att få ner vinstskatten. Det här sker per automatik om man sålt av fonder. Om man sålt av aktier kan det bli lite krångligare. Då behöver man rapportera in vilken vinst man har gjort själv och göra de här avdragen själv då. Men det är viktigt att poängtera det här att väldigt många av oss har ju ett sparande numera på en så kallad schablonbeskattad plattform, det vill säga investeringssparkonto ISK.
Men om man har fått någonting i gåva eller en arv eller liknande, någon gammal depå?
Ja, då är det ju sannolikt så att man har de värdepapperna då på aktiefondkonto och depå. Då ska man betala 30% av skatten. Och det där kan bli lite klurigt. Dels om det är så att man har fått det i gåva, ja, då är för sig så kallade inköpspriset, eller hur man ska säga. Då är det kanske noll då om man har fått det i gåva. Men är det så att man köpte aktierna för väldigt länge sedan, då kanske man har glömt vad man har köpt dem för, inköpspriset. Och då är det svårt att beräkna skatten eller vinsten då. Och då kan det bli lite klurigt. Då finns det olika metoder för att räkna ut det här. Utan att bli för krånglig så är ju en metod, om man helt enkelt har glömt det, då kan man ta schablonmetoden, 20% av försäljningspriset. Så det är ett sätt att göra det lite enklare då.
Vad vänder man sig till om man vill veta om de andra metoderna? Är det Skatteverket eller är det till banken?
Ja, men jag skulle säga egentligen så har ju Skatteverket bra hjälp även här. Jag tycker, och speciellt om det är så att det är lite, ännu lite krångligare, att det är så att det har hänt saker i ett bolag, alltså det kan vara nyemission eller det kan ha varit aktiesplitter eller du kanske har fått teckningsrätt eller, ja, det finns massa saker som kan hända i ett bolag som gör att det känns kanske ännu mer krångligt.
Ja.
Men då finns det på Skatteverket, tycker jag, väldigt bra aktiehistorik där det står precis, så här ska du deklarera den här bolagshändelsen. Så att det är väldigt tydligt, just för att det här är ett krångligt område, det är lätt att göra fel. Så att jag tycker, till att börja med då, använd den digitala hjälp som finns. Ja, till att börja med, alltså deklarera digitalt. Då får du ju hjälp med liksom uträkningen så att inte det blir fel åtminstone. Men sen också kolla in det här stödet som faktiskt finns på Skatteverkets hemsida. Så det tycker jag man ska börja med. Är det superkrångligt ändå, ja, då får man ju kanske slå ringa. Helt enkelt, någon hjälptjänst då.
Jag lägger jättegärna till där, utöver aktiehistoriken så finns ju en beräkningstjänst här för omkostnadsbeloppet som är jättebra att använda.
Digitalt.
Mm.
Nästa mejl handlar en del om detta. Trogen lyssnare skriver till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej, om man sparar räntefonder på aktie- och fondkonton, behöver man göra något i deklarationen eller kommer automatiskt med i kontrolluppgifter från banken? Ja, det här är ju då inte det här som vi pratade om precis. Men fond, vad gäller för deklarationen, Frida?
Ja, men då kommer det ju faktiskt förtryckt från banken. Banken har rapporterat in till Skatteverket, så att uppgifterna är förtryckta. Sen gäller det ju alltid som alla uppgifter att kontrollera bara att det ser rätt ut. För det är ändå du som har det slutliga ansvaret att det är rätt och att det inte är något ytterligare som ska rapporteras. Men det kommer förtryckt. Så att det är lättare med fonder än med aktier. Men det allra enklaste är ju den som har ett investeringssparkonto, för då behöver du inte hålla på alls med det här krånglet.
Och ISK då? Då är det inte så mycket krångel.
Nej, men det är ju det som är det fina, och det är väl därför som sparformen har blivit så pass populär, att det är ju inte, du behöver ju inte deklarera för varje affär du har gjort, utan du betalar den här schablonskatten årligen istället, och då slipper du ju hålla på med det här i deklarationen. Så det är som sagt, det tror jag är en anledning till att sparformen har blivit så pass populär.
Och nu är det väl så med ISK, nu skattar man inte ens på alla pengar man eventuellt har.
Nej, men det är ju så att det har införts en skattefri grundnivå på 150 000 kronor. Så att har man sparande som är under det, ja, då ska man ju inte betala skatt. Däremot så är det är ju samma sak på kapitalförsäkring. Det är en sparform som fungerar ungefär på samma sätt. Men där dras faktiskt skatten av banken under året. Så att det gäller att ha liksom kontanter, likvider som det heter, på sitt konto ändå. För det dras faktiskt under hela året, och sen kommer du få tillbaka det i form av skatteåterbäring i nästa års deklaration. Så att ha pengar och, ja, som sagt, du får tillbaka pengarna istället. Det fungerar på lite annorlunda sätt. Det här behöver du inte tänka på när det gäller investeringssparkonto.
Men i kapital
Med en kapitalförsäkring.
Ja. Och det här med ISK, att det är skattefritt upp till 150 000, det gäller väl nästa års deklaration?
För det är
väl
inte... Ja, men det gör det ju, precis. Ja. Ja, men det kommer ju bli någonting för deklarationen 2026, och det är också där som du får då skatteåterbäringen vad det gäller avdraget för kapitalförsäkring.
Jan, har du något att tillägga om ISK:n?
Ja, det tycker jag var väldigt bra genomgång här, Frida, så inte jättemycket. Men däremot så kan man ju tänka på som förälder, om man sparar generellt sett, det behöver inte bara vara i ISK, men i olika typer av sparprodukter i barns namn, alltså för barnen. Att man håller koll på barnens deklaration ifall det är någonting som ska betalas in, till exempel en kvarskatt som ska betalas in på ens barns skattekonto.
Just det, det kan vara bra att ha koll på att ens barn kan, även fast de inte är myndiga...
Precis.
Kan ha ett skattekonto.
Ja, man tänker ju oftast inte, en åttaåring ska väl inte behöva deklarera. Men är det så att man sparar till barnen, så kan det ju vara så.
I barnens namn.
I barnens namn, precis. Mm.
Nästa fråga kommer från Raul. Hej, jag har jobbat som så kallad gigjobbare så här efter gymnasiet. Korta på hos privatpersoner. Är det här deklaration av arbete eller näringsverksamhet? Snälla hjälp, hälsar Raul. Ja, Jan, vad säger du?
Mm, det är... sån här fråga, bedömningsfråga som är svår att svara på så här. Man behöver ha väldigt många omständigheter klart för sig.
Och vi vet inte ens vad man har tjänat.
Nej, vi vet ju inte. Nej, men precis. Om man tänker så här, varje år så finns det ett skattefritt belopp som man inte betalar någon skatt på. Och det beror ju på prisbas, eller baseras på prisbasbeloppet, så det ökar ju något varje år. I årets deklaration så är det 24 238 kronor. Har man tjänat mindre än så, ja, nej, då betalar man ingen skatt. Sen är det så här med gigjobb och så kallade korttidsarbeten. Man kanske har rastat hundar eller varit barnvakt och liknande. Ja, det beror på hur du, vad du gör, hur ofta du gör det och i vilket syfte. Vi pratar om regelbundenhet, att man gör det i vinstsyfte och att det ska försörja en. Ja, men då börjar det likna en näringsverksamhet, och då är det lite andra regler. Och då ska man dessutom deklarera det i en så kallad NE-bilaga, alltså näringsbilaga. Mm. Men vi har en gig-guide på vår hemsida som man jättegärna får använda. Allra lättast hittar man den om man går in på skatteverket.se och söker på gig. Så kommer man hitta den. För där fyller man bara i ens omständigheter, och då får man anpassad information baserat på vad det är man har fyllt i. Mm. Vad som gäller alltså.
Menar du att om man är barnvakt och är 16-17 år och har det lite som en sån där man hjälper en granne? Vad?
Ja, nej, det är ju inte näringsverksamhet, utan då är det inkomst och tjänst, och då gäller de här dryga 24 000 som gräns definitivt. Utan det gäller ju snarare de som gör det i vinstsyfte under en lång tid, och det ska vara deras huvudsakliga försörjning.
Och om vi lämnar Rahul men stannar i ungdomskategorin här, om man ska deklarera för första gången i livet, hur vet man att det blir rätt?
Ja, nej, men en sak som alla egentligen tycker jag ska göra, och inte minst om man deklarerar för första gången, att kontrollera uppgifterna, att om de stämmer. Har man en arbetsgivare och inga egentligen andra saker som är förtryckta i deklarationen, då brukar det allt som ofta stämma. Men man kan till exempel kolla med sista lönespesen, den ackumulerade inkomsten, att den stämmer överens med vad som står i inkomstdeklarationen. I övrigt då, första gångs deklaranter, om man inte redan gjort det, nu är det väldigt många som har det, men skaffa digital brevlåda. Det är jättesmidigt, och då, det kanske inte gäller nu då, men för nästa års deklaration så får man ju deklarationen lite tidigare. Du får besluten digitalt, det är säkert. Jättebra att ha. Och när man deklarerar, om det är första gången, anmäl konto. För har man pengar att få tillbaka i skatteåterbäring, ja, men då betalas de ut automatiskt om man har ett konto anmält. Och det behöver man bara göra en gång, så länge man inte avslutar det kontot eller byter bank naturligtvis.
Mm. Och om man får en deklaration, då måste man deklarera.
Om man får en deklaration, då ska man deklarera. Även om man inte vill, så måste man, ja.
Hur kan man hjälpa till som förälder, Frida?
Men jag tänker att man kan sitta tillsammans, gå igenom. Förmodligen så är det här inte kanske en väldigt så komplicerad deklaration, utan det är egentligen kolla bara igenom uppgifterna och olika posterna, och sen är det säkerligen inte så mycket ändringar som behöver göras. Men det är ändå nyttigt att gå igenom tillsammans. Mm. Så att sitt ner och gå igenom det innan ni trycker på godkänd. Vi har inte för bråttom.
Det är några regeländringar också i mina meddelanden.
Ja, men det stämmer. Mina meddelanden är infrastrukturen för digital post från offentlig verksamhet. Och där har det skett en förändring där alla under 18 år nu får sin post på papper. Alltså även om man har en digital brevlåda som minderårig från innan, så får man inte det digitalt längre. Och anledningen till det här är att just vårdnadshavare inte ska missa viktiga handlingar, i det här fallet deklarationen, som kommer in i barns digitala brevlådor.
Sista frågan kommer från Åsa som skriver till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej, jag lyssnade på avsnittet om ekonomi som singel och märkte att ni, i ett övrigt bra avsnitt, missade en av de stora orättvisorna man har som singel. Nämligen ROT- och RUT-avdraget som är per person och inte per hushåll. Detta gjorde att jag för några år sedan fick dela upp renoveringen på 2 år. Hade jag haft en partner hade jag kunnat göra båda samma år. Det är inte så att jag får halva priset på arbetskostnaden för att takbyte, målning med mera. Och jag behöver heller inte göra det hälften så ofta bara för att jag bor själv. Så om ni har ett avsnitt framöver där det här skulle passa att förklara varför summan för ROT och RUT per person, så får ni väldigt gärna göra det, för jag förstår inte logiken. Hälsar Åsa. Ja, Jan, du kanske inte är helt rätt person att svara på den här frågan, men vad säger du om den?
Ja, jag har full förståelse för det, men ni har ju till och med gjort ett helt avsnitt om hur mycket dyrare det är som singel. Jag har full förståelse för att det känns orättvist att det ska vara på det sättet. Just exakt varför man har valt att utforma lagstiftningen som den är, ja, där får man nog gå in i förarbetena och titta vad syftet från lagstiftaren varas. Sen är det ju som med ROT- och RUT-avdrag. Det är just det, man kallar det för avdrag, men egentligen så är det ju en skattereduktion. Och den är ju kopplad till ens inkomst, eller snarare till hur mycket skatt man har betalat. För det är ju från skatten man drar av en skattereduktion. Och därför så är det ju per person också, just för att man måste kunna koppla arbetet och reduktionen mot ens egna inbetalda skatt. Så det är en liten förklaring då kanske.
Vad säger du, Frida? Om man bor sambo med en kompis, kan man nyttja dubbel ROT och RUT då?
Ja, det kan man ju om den personen också äger bostaden, är väl det korta svaret.
ROT och RUT är ett vanligt avdrag. Vad kan gå fel?
Ja, men det kan ju vara så om man exempelvis då slår i taket. Om det är så att man inte har tillräcklig inkomst heller för att få avdraget. Och då kan man ju fördela om det här mellan antingen då eventuell sambo som också äger bostaden eller make-maka. Och sen så hålla koll på beskattningsåret, tänker jag. Att det är det datumet som man betalar för arbetet som gäller.
Något annat, Jan, som du tänker på? Något med sambo till exempel?
Ja, men jag tänkte kanske lägga till lite just det var vi inne på, om man har en bor tillsammans med en kompis eller liknande. Ja, för rotarbete så måste man ju äga någon del av bostaden. Rutarbete är lite annorlunda. Där behöver man ju inte äga bostaden. Om man ska bo där eller ha det som fritidsbostad då, så kan man ju dela på
den kostnaden.
Den kostnaden, precis.
Vad säger du?
Nej, men att tänka på kan ju vara att spara kvitton så man kan visa vilka kostnader man har haft, och sen också att tänka på, ja, det är ju endast arbetskostnaden som är avdragsgill, inte material exempelvis om man har renoverat någonting.
Vi börjar närma oss slutet för det här avsnittet av Ekonomiakuten där vi har pratat om deklarationer. För att sammanfatta då, vad säger du, Frida?
Nej, men jag tänker att så här, kolla vad Skatteverket har för krav för att ge avdrag. Alltså, ofta har vi en liten övertro på vilka avdrag vi kan få. Det finns några stora avdragsområden. Har man sålt bostad exempelvis, har man rest mycket i jobbet och har man sålt av aktier från vanlig depå, ja, men då finns det avdrag att göra. Annars det är risken att man eldar för kråkorna. Man kanske inte får det där avdraget helt enkelt.
Jobba inte onödan. Vad säger du, Jan?
Ja, och inte glömma bort att för i princip varje område där det är någonting som man måste göra själv i deklarationen, så har vi en hjälptjänst eller en beräkningstjänst på vår webbplats.
Tack så mycket, Skatteverkets Jan Janowski, och tack Frida Bratt från Nordnet. Och du som lyssnar, mejla gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist, och själv heter jag Maja Åström. Ekonomiakuten görs av SMT.
Om några minuter är klockan 13:30 och då ska vi lyssna till programmet Fabriken som den här gången handlar om Trump och media. Budskapet om att media är folkets största fiende är ju ständigt återkommande när president Trump delar med sig av sina tankar om presskåren. Vilken effekt kan retoriken ha på journalistiken i stort, och får han sätt att prata ringar på vattnet? Det här handlar Fabriken om alldeles snart alltså.
Sveriges Radios fina litterära priser delas ut som på ett pärlband under våren. Och nu ska det handla om läsarpriset Sveriges Radios romanpris. Anna Tullberg, producent, och Lina Kalmteg, som leder samtalen med lyssnarjuryn, Alltså det är de som får ansvaret och makten att välja årets romanpristagare. Ni är här för att berätta mer om detta. Vi ska först höra vilka de fyra nominerade romanerna är.
Allätaren av Martin Engberg. Helga av Bengt Olsson. Den första boken av Carolina Ramqvist. Och Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer.
Vilka är det som sitter i den här lyssnarjuryn?
Det var fem personer av de 250 som sökte i höstas för att få ingå i lyssnarjuryn och som vi sen valde ut. De kommer från lite olika håll i Sverige. De är lite spridda och de är spridda i åldrar och det gör att det blir väldigt roliga samtal.
Och när hör vi de här diskussionerna?
Det gör man i P1 Kultur, vårt dagliga kulturmagasin, 7-10 april, måndag till torsdag. Och givetvis så kommer samtalen också finnas på vår webb så man kan lyssna i efterhand.
Och när får vi sen veta vilken bok och författare som lyssnarjuryn gillar allra bäst och väljer som mottagare av Sveriges Radios romanpris 2025?
På fredagen den 11 april i P1 Kultur och då möter ni också pristagaren i programmet.
Säger kulturredaktionens Lina Kalmteg och Anna Tullberg inför diskussionerna i lyssnarjuryn som inleds 7 april i P1 Kultur.
Och nu alltså dags för senaste avsnittet av Fabriken från UR. Programledare är Emily Roslund.
I en upplyst tv-studio sitter USA:s nationella säkerhetsrådgivare Mike Waltz uppklädd i marinblå kostym.
National Security Advisor Mike Waltz, Advisor Waltz, thank you for joining us tonight.
Hans blick är spänd och kroppsspråket är på hugget när nyhetsankaret på Fox News ber honom om en kommentar.
But how did a Trump-hating editor of the Atlantic end up on your Signal chat?
Hon vill veta hur det gick till när en journalist från tidningen The Atlantic råkade läggas till i en krypterad chatt med några av de högst uppsatta medarbetarna inom försvar och säkerhet i den amerikanska regeringen.
You know, Laura, I'm not a conspiracy theorist, but
hans svar blir att han inte är konspirationsteoretiker, men att han tvivlar på att det som journalisten skriver om, alltså hur det gick till, är sant. I gruppen skrevs det bland annat om planerade flyganfall i Jemen som genomfördes några timmar senare och applåderades av medlemmarna i gruppchatten. Journalisten Jeffrey Goldberg, tillika chefredaktör på The Atlantic, som lades till i gruppen, publicerade i veckan en artikel om det som hänt. Vita huset har bekräftat händelsen, medan försvarsminister Pete Hegseth hävdar motsatsen. Han säger till en reporter att journalisten bakom artikeln är en lögnare och att det aldrig har pratats om något anfall i chatten.
Nobody's texting war plans.
Och när Trump i måndags fick frågan på en presskonferens om vad som framkom i artikeln var han snabb med att spela ner innehållets betydelse. Genom att säga att The Atlantic är en tidning som är på utdöende.
I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. It's, to me it's a magazine that's going out of business.
Att media inte är att lita på är ett uttalande som Donald Trump upprepat många gånger under sina presskonferenser. Så när journalister och presskåren i USA ifrågasätts, hur påverkar det egentligen landets medborgare och synen på journalistik i stort? Och vilken betydelse får det att Trump välkomnat en ny alternativ mediekår i ovala rummet? Det ska vi undersöka i veckans avsnitt av Fabriken tillsammans med Fernando Arias som är programledare för Konflikt i P1 och med Jack Werner, journalist och medgrundare av Källkritikbyrån. Välkomna!
Tack!
Tack.
Ja, idag när vi spelar in det här avsnittet, onsdagen den 26 mars, så kan man ju säga att relationen mellan USA:s regering och pressen är högst aktuell. Hur reagerade ni på den här nyheten?
Att det är först och främst såklart ett väldigt stort säkerhetsmiss, en väldigt stor säkerhetsmiss från Trumps medarbetare. Men om man tar det i det som det här programmet ändå handlar om, som den här podden handlar om, just reaktionen från Donald Trump att kritisera media direkt efteråt, det är någonting som vi känner igen, som han har gjort väldigt ofta. Och det där är något som är dels återkommande, men också väldigt viktigt i hur Donald Trump behandlar amerikansk media och hur han lyckas få kritik att rinna av honom genom att ifrågasätta källan, genom att ifrågasätta mediehusen och deras agenda inom citationstecken som han anser det vara. Det där har ju han liksom lyckats förfina på ett sätt som gör... eller han har gjort det med en slags kirurgisk precision, därför att inför sina egna väljare kan Trump hävda att om det kommer en viss story från ett visst mediehus så är det per definition falskt. Det är nummer ett. Och nummer två är det också som ett bevis för att media som ett slags etablissemang är emot honom och hans presidentskap. Och det är ju någonting som man har hävdat i kampanjer, redan kampanjen 2015-2016. Att media på något sätt vill att han ska misslyckas. Så kritiska reportage och kritiska tv-inslag blir på något sätt ett bevis för att det finns ett etablissemang som är emot honom. Och det visar han ju på även här någonstans när han går på den enskilda journalisten eller chefredaktören för The Atlantic, Jeffrey Goldberg i det här fallet, men också själva mediehuset The Atlantic.
Men det är också, det finns ju en... Trump gentemot medierna har ju alltid följt en sån håll dina vänner nära men dina fiender närmare linje. Han brukade när han var bara fastighetsmagnat tipsa olika medier om saker och ting han själv höll på med, och då kunde det vara på ren skvallernivå, och så gjorde han det liksom under falsk namn, så att under falsk namn ringde han till olika redaktioner och sa så här: ni borde hålla koll på Trump nu för han dejtar den här liksom. Ofta substanslösa liksom, tips, men som ändå hade önskad verkan. Det finns ju få människor som har en bättre koll på den amerikanska mediemarknaden och dess olika enklaver och stämningar och idéer. Han har också, menar han, det var ingen slump att han tar upp just The Atlantics ekonomi när han också tillbakavisar en sån här rapport, utan det handlar ju om att så här, det går dåligt för dem ekonomiskt, det påverkar deras trovärdighet i hans ögon. Det är den här ständiga vinnarbeundran som han ju på ett sätt vapenifierar gentemot en sån här redaktion.
Jag tycker att det är en jättebra poäng, därför att media inför både det här valet men kanske framförallt valet 2016 fick en hel del kritik för att man hade med honom så pass mycket.
Gullade med honom.
Man gullade med honom, men han är ju expert på precis det som Jack säger, att liksom skapa nyheter. Och det gjorde han även innan han var president, precis som du sa.
Steve Bannon har kallat det flood the zone with shit. Att hela tiden liksom fylla på med nästa grej.
Exakt, men han kommer ju med påståenden som är så pass vad ska man säga, sensationella, att media inte kan göra något annat, anser man i varje fall, än att göra nyheter på det. Bjuda in honom eller bjuda in personer som pratar om honom. Vilket i sig då gör att han som varumärke får väldigt mycket mediatid.
Jag tänker, om vi backar bandet lite grann då, så har vi ju hört de senaste veckorna om hur Donald Trump då har portat olika mediehus från Ovala rummet, och han fortsätter ju att ifrågasätta journalisternas arbete och avsikter sen något decennium tillbaka. Hur oroande är det, Fernando?
Jag tror att dels bakgrunden till det här med att han har portat vissa mediehus, det handlar ju om AP framförallt, som är USAs äldsta nyhetsbyrå och väldigt väl ansedd också i USA, som vägrar att benämna mexikanska golfen som amerikanska golfen. Det är liksom bakgrunden till det. AP får ändå genom olika sätt tillgång till presspoolen, som det heter. Man får alltså följa med presidenten på resor och officiella besök. Det är det man har blivit portade till, från framförallt då. Så visst, liksom, det har inte så stor påverkan kanske på journalistiken just nu, även om man själv säger att det liksom har gjort att man kanske inte kommer ut med sina nyhetsartiklar lika snabbt. Men det sänder ju en signal, och det blir en slags praxis som säger att om du inte använder de ord eller begrepp eller den verklighetsbild som vi har, då kommer det få konsekvenser. Och av den anledningen så är det oroande. Men det finns ju flera saker som pågår samtidigt, skulle jag säga, i USA, som kanske är ännu mer, i mitt tycke i varje fall, oroande. Och det är bland annat då att man försöker ta bort finansieringen från motsvarigheten till public service media, NPR som är radion och PBS som är tv då, motsvarande SVT. Och det där, om man lyckas med det, kommer framförallt få konsekvenser för lokala tv-stationer runt om i USA, på landsbygden framförallt, som är väldigt beroende av medier. Det kanske inte finns så mycket medier överhuvudtaget. Så det är en annan sån aspekt som kanske oroar mig mer än just den här.
Så vad skulle du säga att pressfrihetens status i USA är just nu?
Så pressfriheten som storhet i USA skulle jag säga kanske inte så väldigt oroad över, därför att USA är ändå ett land som till mångt och mycket grundar sina liberala värderingar på just ett stort mått av pressfrihet. Men det är en annan sak att kanske prata då om journalistiken och mediers ställning i USA. Pressfriheten är en sak för mig, men liksom mediers ställning, det är en annan fråga.
Ja, precis. Pressens status, vad säger du där?
Där skulle jag säga att det största problemet som jag ser det från ett helikopterperspektiv, det är att tilliten till vissa medier är så pass låg i vissa väljargrupper. Och det där återknyter till det vi pratade om förut, nämligen att Donald Trump då har lyckats att de väljargrupper som röstar på honom få dem att tycka och tänka att vissa medier och vissa journalister, de talar per definition inte sanning.
Mm.
Men jag vill bara kort lägga till att när man pratar om det här och Donald Trumps inställning till media, så får man kanske ofta bilden av att det är han som har startat det. Men den här polariseringen som finns i USA, den har pågått mycket längre än Donald Trump har varit president, och då även hans första presidentskap, mycket längre än så. Det är någonting som man har kunnat se ända från 50-60-talet och som har spridit sig ut till även hur människor ser på medier.
Mm.
Det Trump har gjort, och som både Jack och jag har pratat om, det handlar ju snarare om att han har kunnat använda det på ett så bra sätt, att han har varit en så duktig kommunikatör, oavsett om han har varit president eller tv-stjärna.
Just det. Vad tänker du om det, Jack?
Ofta får man hålla i minnet när man pratar om Trump att det är ju en helt unik politisk figur. Man kan, de som har liksom kandiderat i olika lokala större eller mindre val i mellanårsval eller presidentvals vid de valen i USA, och som har försökt marknadsföra sig som Trump-figurer, alltså på ett annat sätt än just bara egentligen att skriva under på allt Trump säger, men också själva vara Trumpigare än Trump. De har ju i allmänhet, det har gått sämre än snittet för dem. Så att det är ju liksom Trump som själv bär folkets sympatier på ett sätt, eller i alla fall i den mån han gör det nu. Och det reser ju för mig frågan hur mycket det här är en parentes. Alltså att vi kan ju se nu hur Trumps politik och gentemot Europa och världen i stort förändrar nog världens riktning. Ja, vi är ju ett helt nytt säkerhetsparadigm och liksom en helt ny världsordning eventuellt under uppförande. Men frågan är hur mycket av den här inre dynamiken i USA kommer kunna överleva efter Trump. Eftersom att han är så unikt attraktiv hos den här liksom substantiella delen av den amerikanska väljarkåren.
Mm.
Jag tror inte att så många andra skulle lyckas hålla på med media på det sättet som han gör.
Så det är väl den stora frågan. Jag är kanske inte lika säker som du, om du nu var säker på, Jack, att liksom det inte kommer finnas någon som kommer lyckas replikera honom. För på något sätt har han visat vägen för inte bara republikaner utan politiker i världen över. Så här kan man göra. Så här kan man behandla medier, och så här kan man också få makt inom det egna partiet, nämligen republikanerna, att frånsäga sig de ideal som de har haft tidigare. Jag tror att många i varje fall kommer att försöka. Sen kanske, visst, man kommer inte vara lika lyckosam som Trump har varit i det. Men jag tror att vi kommer få se Jag menar, man brukar ju säga att nästa presidentval börjar ungefär när alltså presidenten tillträder, alltså 4 år tidigare. Så jag menar, redan nu börjar ju folk på något sätt inom det republikanska partiet att positionera sig för vad som ska komma efteråt.
Precis.
Och där har man ju nu en slags blåkopia från inte bara ett presidentskap utan 2 presidentskap av hur Donald Trump har behandlat den här inre dynamiken som Jack pratar om. Mm. Som jag tror man kommer att försöka i varje fall att replikera.
Mm. Vi har varit inne här på polariseringen, ni båda har varit det, och jag undrar om det finns, kan man dra en större nytta nu av polariseringen genom att det finns ett bredare medieutbud? Det finns så många fler plattformar och algoritmer som gynnar inlägg på det ena eller andra sättet. Vad tror ni?
Jag vill nog säga, först sticka emellan med att säga att det, på ett sätt är det också tvärtom. Alltså att den primära men mindre sexiga medieutvecklingen som har skett i USA sedan 2005, det är ju lokaltidningsdöden. Den är egentligen den liksom mest betydelsefulla medieutvecklingen, att på sen 2005 så har var tredje lokaltidning i USA försvunnit. Mm. Så att det är ju liksom så att allt fler blickar tvingas styras mot de här stora riksmedierna, och de stora riksmedierna, vad som händer i dem är allt som oftast att republikaner och demokrater ägnar sig åt pajkastning. Så att det är ju den här frånvaron av det här jordnära som äggar på, det har forskningen visat, äggar på också polarisering, och som gör exempelvis att färre ser någon nytta i att ställa upp i lokala val, vilket gör att de som redan är valda har högre chans att sitta kvar, vilket gör att de spenderar mindre pengar på att försöka bli omvalda. Det är en hel dominoeffekt av saker som utlöses av att lokaltidningen i USA är på utdöende.
Mm. Jag skulle säga att jag håller helt med om det du säger, Jack. Jag skulle säga generellt dock när det gäller sociala medier och människor som själva då blir publicister på olika plattformar. Det de inte alltid har är ju de journalistiska regler och principer som vi journalister faktiskt har. Vi försöker ju, om man är seriös i varje fall, komma så nära sanningen som möjligt i det vi gör, och har olika metoder för att komma dit.
Och olika metoder för att rätta oss om vi har kommit fel.
Exakt. När vi har fel, då säger vi att vi har fel, så att människor ska veta det, som ju är väldigt viktigt. De här publicisterna på sociala medier, många av dem i varje fall, behöver ju inte förhålla sig till det, utan förhåller sig snarare till att man faktiskt har en politisk agenda från början, och det är därför som människor då också söker sig till de specifika avsändarna. Mm. För att man får sin egen verklighetsbild bekräftad där. Så det är ju i sig ett problem som också då håsar upp eller katalyserar den här polariseringen som redan finns sedan innan.
Mm.
Det finns ju också en ganska substantiell andel av amerikanska väljare som tycker att båda lagen är skit, så att säga. Som kanske håller för näsan och väljer, eller som kan acceptera en enskild kandidat eller, men inte liksom tycker partiet i sig är särskilt bra. Så att jag skulle säga att just positionen, jag tycker inte om någon här, den är ganska vanlig. Och jag tror inte att det är så ofta man känner att man ska tvingas in i en av de follorna. Kanske då snarare just att någon av de här figurerna som med egen bärkraft växer. Alltså, jag tänker på en Trump eller en Bernie Sanders eller en Alexandria Ocasio-Cortez. De som just nu bland demokraterna är de som tydligast får uppmärksamhet. Demokraterna är ute i skogen helt just nu efter valförlusten. Och då är det ju liksom alltid väldigt, det är en stor fråga, vart ska vi gå? Det är ju kanske åt dem man snarare då tenderar dras, och där kan absolut enskilda opinionsbildare vara en bricka i spelet, men det intressanta är väl att de större opinionsbildarna, de är ju gärna sådana som inte egentligen i första hand framställer sig som opinionsbildare. Joe Rogan exempelvis har väl i och för sig alltid haft en politisk överton eller en sorts egen liksom tydlig riktning, men har ju samtidigt, hela grejen är ju samtidigt att här sitter vi och pratar i timtal om ditten och datten. Mm. Det är ju inte så att det framställs som politik med Joe Rogan. Och de här poddarna som Kamala Harris var med i var ju också av den typen snarare. Det var snarare så, här är en liksom podd för tjejer i allmänhet som hon är med i, en utav också de största i USA som hon ställer upp i.
Mm.
Så att det är ju som att det här med politik kritik, mitt intryck eller min känsla är att ganska sällan blir man störst för att man säger jag är politikprataren. För att om man är politikprataren så är man också på ett sätt gör man sig otillgänglig för ungefär hälften av allmänhet av publiken på en gång. För att man har tagit en tydlig ställning.
Och Joe Rogan då kan vi säga, ifall man inte känner till honom, driver ju då en av världens största samtalspoddar helt enkelt. Där han bjuder in kända personer för att diskutera ditten och datten. Det tyckte jag var bra sammanfattat.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news.
Trump har länge varit kritisk till journalister. Sen starten på sin presidentperiod har han gjort flera negativa uttalanden kring journalisters arbete och även hunnit råda om en del bland pressakkrediteringarna. Bland annat slängdes det stora mediehuset AP ut ur ovala rummet och den innersta bevakningskretsen.
Now the Associated Press, as you know, has been very, very wrong. And they're doing us no favors, and I guess I'm not doing them any favors. That's the way life works.
I anslutning till att fler nyhetsbyråer portats från Vita huset i början av året har en alternativ mediekår blivit inbjudna att närvara i det ovala rummet. En grupp som till stor del består av influencers, fristående journalister och poddare.
The Joe Rogan Experience.
Train by day, Joe Rogan podcast by night, all day.
Apropå det här då, så har ju Trump liksom breddat sin mediekår. Han har skapat en liten alternativ mediekår, kan vi kalla dem, i form av poddare och influencers som nu får ta plats i Vita huset. Finns det några fördelar med det?
Det tycker jag. Jag tycker att det finns fördelar med att det finns en mångfald som får tillgång till rum som de annars kanske inte skulle ha fått tillgång till. Men det där kan man också ifrågasätta, för att det fanns vägar in också. Om man pratar om den här presspoolen som reser med presidenten runt om, så fanns det vägar in till att även mindre medier skulle kunna vara en del av det. Men det kostar väldigt mycket pengar, så det är nästan bara de stora mediehusen som har råd med det, så att säga. Så det har kanske inte förändrats jättemycket att Trump nu bjuder in dem, för att de har inte pengarna eller finansieringen att kunna göra det ändå och hänga med liksom presidenten till Paris och sen runt om i USA och så vidare. Men själva, så på ett sätt så är det ett signalvärde att Trump då säger att nu kommer alla få plats här, nu kommer alla kunna komma in. Men på ett sätt i praktisk betydelse kanske inte är så stort. Men återigen då, där det blir problematiskt skulle jag säga, är ju när en president eller en administration väljer att vända sig till vissa medier enbart för att de är honom trogen. Då liknar det ju mer andra stater som kanske inte har ett så kärt förhållande till demokrati, där man snarare vill få ut sitt eget budskap och sin egen propaganda. Om det här är någon slags första steg till att stänga ute vissa medier som är kritiska mot administrationen och få in dem som enbart är debattörer, då är det ju såklart ett problem.
Ja, man får ju tänka att allmänheten är smartare än vad man tror, men mer okunnig än vad man tror, är väl ungefär vad man brukar försöka hålla i minnet. Att smart men kanske inte insatt i alla detaljer. Och det, en sån allmänhet tänker man ju ska känna igen ett icke-svar, även om det förekommer i en podd där programledaren hurrar över det, om man säger så. Alltså att ett icke-svar är ett icke-svar, även om det lindas in med rosor och parfym. Sen så är det klart att är du helt insvuren sen innan på vad den här poddaren eventuellt då, som får komma in i pressrummet och ställa en fråga, är du helt insvuren på dennes ideologi och därmed i förlängningen även Trumps ideologi, det är klart att då kommer du att hurra över att någon är där. Som det var, jag såg ett exempel på en av de här poddarna som var inbjudna som hade ställt frågan: är media out of touch när det kommer till hur de rapporterar om deportationerna som genomförs? Och då hade pressekreteraren sagt ja.
Inga fallfrågor eller?
Nej. Det var ju ett enkelt upplägg. Hela poängen där var bara: här har du en möjlig chans att säga något som jag och mina lyssnare kommer tycka om.
Men jag har rest runt ganska mycket i USA bland liksom republikanska gräsrötter, och där finns absolut den här känslan om att man tycker att det är en sanning att viss media ljuger, att viss media, att vissa journalister har en tydlig politisk agenda. Det jag som journalist då kan ändå tycka att det här är medier och journalister som verkligen försöker göra ett bra jobb. Men de har redan innan då på gräsrotsnivå bestämt sig för att det är precis som Donald Trump säger, att media är ett etablissemang som är emot honom och hans presidentskap. Så oavsett vilken fråga man ställer till de här republikanska väljarna, så har de redan en slags barriär där man liksom, ja, men det där är bara struntprat, utan det där säger de bara för att avleda från det som är riktigt bra som det han har gjort. Och ibland kanske man får, ja visst, han kanske inte borde ha uttryckt det på det sättet, han kanske inte borde gjort det på det sättet, men han är ändå en ärlig, autentisk person. Så det är klart att ibland kommer det bli vissa felsteg, men det spelar ingen roll. Men den stora grejen, för att då svara på din fråga, handlar ju att det jag ser när jag pratar med republikanska väljare är ju helt klart att det sipprar ner till dem, den här liksom förtroendet för medier som Trump vill framhålla, att det ska vara väldigt litet för traditionella medier.
Men det är där, även där är ju Trump en del av ungefär samma egentligen societet eller elit som de medier han kritiserar. Att, han har ju koll på alla de där människorna, men vad han inte har koll på, för att återgå till min gamla poäng om lokaltidningen, det är ju lokaltidningen. Han kan ju inte gå runt och skapa en tydlig bild av att någon lokaltidningsredaktör är en inbiten demokrat som donerar till eller får pengar av George Soros eller bla bla bla. Och det är just därför försvagningen utav lokaltidningen är så har en sån uppenbar effekt. För att kommer någonting därifrån, så har en helt annan impact på det lokala området. Men här blir det som att samtalet förflyttas med tanke på att i takt med att de lokaltidningarna försvinner, så förflyttar samtalet upp på nationell nivå. Och på nationell nivå så har Trump S på hand, eftersom att han kan alla de där människorna, har en redan befintlig berättelse om hur de är hans fiender. Så att det hela tiden flyttas det ju upp dit liksom, till att handla om dem.
Avslutningsvis då, vad är vägen framåt?
Jag tror att en del av svaret, absolut inte den största delen, men en del av svaret är att vi måste vara mer öppna med om hur vi arbetar och varför vi gör de val som vi gör. Det räcker kanske inte säga, som jag nu har refererat till kanske ett par gånger i den här podden, att liksom journalister använder sig av journalistiska metoder. Man kanske måste också förklara vad de metoderna är för någonting.
Bjuda in, släppa in, vara där. Och,
ja. Absolut. Och redovisa mer av arbetet som har föranlett till att jag kan säga att så här förhöll det sig.
Jag drar väl åt det optimistiska hållet, alltså att jag i allmänhet tänker att det här är inte första gången en karismatisk politisk ledare har vänt allt upp och ner, och det här är inte första gången en teknisk innovation har gjort att vi är lite förvirrade ett tag. Och jag har ju någon sorts grundinställning som är att information är som mat. Om man tar del av för mycket dålig sådan, så mår man sen dåligt och får en sorts sug efter bra. Alltså med betydelsen att om man tillräckligt länge bara får liksom information ifrån uppenbart färgade opinionsbildare som inte vill någonting annat än egentligen främja en enskild politikers mål, ja, till slut så kommer det komma till en punkt där man krockar med verklighetsväggen och kanske inser antingen praktiskt eller teoretiskt att det jag tror är inte sant. Och min förhoppning är ju att det ska leda till en sorts, att det ska finnas en evig efterfrågan utav god journalistik, bara att den ibland inte märks så tydligt.
Lite kort, Fernando, delar du samma optimistiska?
Det har inte låtit så hittills.
Nej, jag tycker om optimismen. Om jag ska pushback lite, så är problemet med ett sånt resonemang, kan jag tänka, även om jag inte är en expert på detta som du är, att det tar bort lite agens från mediehusen, för att på något sätt, så det du beskriver är någon slags per automatik kommer det här bli bättre när det finns så mycket skit där ute, så egentligen behöver vi bara sitta still på våra rumpor och så kommer det liksom funka av sig själv. Jag tror att vi måste vara mer aktiva även här i Sverige, för att vi ser samma liksom rörelse som vi ser i USA även här. Jag tror vi måste vara mer aktiva och diskutera hur vi ska kunna nå fram och öka förtroendet eller återta förtroendet inom vissa väljargrupper. Men jag har inte alla svar på hur det ska gå till.
Nej, men jag håller med. Jag har surat på media sedan 2010. Jag är helt med på noterna. Men jag tror att man ibland gör det för mindre och ibland för mer döva öron. Mm.
Med de orden, hörni. Tack för att ni kom till Fabriken. Fernando Arias, programledare för Konflikt i P1, och Jack Werner, journalist och medgrundare till Källkritikbyrån.
Tack.
Tack.
Sen vill jag också säga tack till dig som lyssnar, och välkommen hit till alla er som precis börjat prenumerera på Fabriken. Har du några tankar om programmet eller vill föreslå ett ämne, så får du jättegärna göra det, och då är det mejlvägen som gäller. Vi nås på fabriken@ur.se. Vi som har gjort programmet den här veckan är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom. Klipp gjordes av Ninni Westin, och Tommy Bjuggenissele stod för mix. Och jag heter Emily Roslund. Hej då!
Det här är ett program från UR.
Bildningsbyrån om kejsaren och stoikern Marcus Aurelius.
Inom kort kommer du ha glömt allt. Inom kort kommer allt ha glömt dig.
Han var ju världens mäktigaste man på den tiden.
Nu är han den här livsstilsfilosofen och någon som man kan vända sig till för livsråd, som vi ju älskar i vår tid.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Den sista natten föran, med ängslan väntade världen. I gryningen klockan 4:45 dog freden.
Men den artikeln, liksom alla andra jag skrev från Spanien, skulle jag vilja sluta med orden: måtte det aldrig mer behövas några krigskorrespondenter.
Sveriges Radio 100 år speglas i Radiofynd 7:05 i P1 på fredagkvällarna, samt i appen Sveriges Radio Play.
Åh, jag har det ljuvligt. Det här är stans bästa plats.
Tror ni att ni blir lite grann solbränt på kroppen?
Tror jag, nog tror man. Och förresten, varför skulle man inte kunna få lite färg åtminstone?
Ett sånt här fältreportage låter inte så märkvärdigt idag. Men man måste ju för 100 gubbar se det historiskt.
Until they have been taught a lesson which they and the world will never forget.
Ja, historiskt i Radiofynd P1 varje fredagkväll 5:05 hela detta år när Sveriges Radio fyller 100.
Här är Ekot. Den svenska journalisten Joakim Medin, som sitter fängslad i Turkiet sedan i torsdags, har flyttats till högsäkerhetsfängelset Silivri utanför Istanbul. Det säger hans fru till SVT Nyheter. I det fängelset så sitter många kända politiska fångar, däribland Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu, som greps för över en vecka sedan anklagad för bland annat korruption. Det kan bli problematiskt i sommar i sydöstra Sverige för de som har en egen brunn, eftersom grundvattennivån är den lägsta på 9 år. Det säger Kalle Järne, som är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
Så det ser inte så jättebra ut faktiskt.
Det har varken regnat eller snöat tillräckligt sedan i november för att grundvattnet ska ligga på en bra nivå. Och det är för tidigt för att säga hur det blir till sommaren, men en normal vår vädermässigt kommer inte att räcka.
Det krävs en blöt vår och försommar för att vi ska få närma oss normala nivåer framåt sommaren. Har vi otur och att det inte blir en blöt vår här, då kanske det är framåt hösten så vi får nästa rejäla påfyllning av grundvatten faktiskt. Har man då egen brunn så är det bra att tänka på sin vattenanvändning redan nu.
Kalle Järne, grundvattenexpert, så det är intervjuad av Micke Olsson, P4 Kronoberg. Det exploderade i Hjortmossen i Trollhättan under söndagskvällen, och polisen fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15. Enligt polisen så har det exploderat vid en hyresfastighet som uppges ha fått vissa skador. Ingen människa ska däremot ha skadats. Våra nyheter hittar du också i vår app Sveriges Radio Play, där du också kan lyssna på våra nyhetssändningar. Det sätter punkt för Ekot. Jag heter Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det?
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
I det program som vi kan höra om ungefär en timme här i natt är det psykiater Ulla-Karin Nyberg som gästar Louise Epstein. Och de talar om depressioner. Vad är det som utmärker en depression egentligen? Här och nu har det blivit dags för en återutsändning av norsken, svensken och dansken. Det är svenska Åsa Lindeborg, danska Hassan Preisler och norska Hilde Sandvik som den här gången bland annat tar upp huruvida kulturen verkligen ska vara uppbygglig.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Har dere noen gang tenkt på søstrene til Askepott? Altså, de stygge stedsøstrene som kappet av seg halve føttene for å få plass i skoen som Askepott løp fra på slottet, da de hadde danset med prinsen. Har dere tenkt på de?
Nei.
Nei?
Ja, jeg har tykt litt synd om dem.
Ja, det tenkte jeg også at du sikkert hadde tenkt litt på de. For jeg innrømmer at jeg har ikke skjenket de en tanke. Ikke til i går, da jeg så Emilie Blickfeldts debutfilm Den stygge stedsøsteren, og jeg har hatt mareritt i natt, og jeg skjems litt.
Det er noe vi kvinner bare må gjøre, uansett hvor ekkelt vi synes det er.
Hvem er Emilie Blickfeldt?
Nej, det er en som har haft en debutfilm, en norsk filmskaper, som kom okay. med sin aller første film, som er vist i både Berlin og Sundance for øvrig.
Men hvorfor skjems du for?
Nej, det er noe med de historiene som man har hørt en million ganger, og så har man et helt tydelig bilde, og så er det noen som vrir bittelitt på perspektivet, så plutselig så ser jeg noe helt annet. Og det er det jo på en eller annen måte også noe forførende farlig i. For plutselig der så er det kun stedsøstrene ser. Og jeg har glemt Askepott. Totalt. men hun finnes jo der fremdeles.
Ja, det er klart. Men er det ikke ganske viktig at noen gang våge utsette seg for det helt motsatte perspektivet?
Nettopp.
Det kan vara väldigt utfordrande för en.
Ja. Men hvis en då plötsligt kun ser det nya perspektivet.
Ja.
Och här var det, alltså det är en grotesk film, det är en splatter komedi vill jag säga. Si.
Jaha.
Grusom. För att allt blir malt sån ut stedsøstrene. Alltså den ene stedsøstren då som offrar allt. Kappa av seg alle tær for å passe inn. Altså, jeg vet ikke, jeg skal ikke si hva hun ellers gjør for å bli denne prinsens utkåret. Åh. Skal Putin-apologeter ha plass i samfunnsdebatten? Eller bør noen synspunkt akkurat nå holdes ute når alt rundt tilspisser seg. Det spørsmålet er aktualisert av opprop og motopprop i Norge etter at en gruppe akademikere beskyldte en NGO for å forfølge statsviteren Glenn Disen. NGO er jo en samlebetegnelse for en ikke-statlig frivillig organisasjon som får støtte statlig eller ikke-statlig. Disen er professor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Han kom dit etter å ha vært ansatt ved Økonomihøyskolen i Moskva. Hva er så stridstema? Diesen mener blant annet at det var NATO som provoserte fram krigen i Ukraina. Han har skrevet rundt 100 kronikker og hatt en rekke opptredener på statseide Russia Today, som er forbudt i store deler av Europa, men ikke i Norge. I fjor gjestet han podcasten til filosofen Alexander Dugin, en mann som jeg blir sett på som Putins hjerne. Men nå mener også en gruppe akademikere at han blir forfulgt av Helsingforskomiteen, som blant annet skal ha tatt kontakt med hans arbeidsplass og henvendt seg flere ganger og sagt «Hva er dette?». Den norske Helsingforskomiteen har i flere tiår arbeidet systematisk for å forsvare ytringsfriheten til enkeltstående dissidenter og organisasjoner i land med autoritært styresett, for eksempel. Diesen kaller de på sin side for brunskjorter og propagandakomité. Det har han gjort blant annet hos podcasteren Wolfgang V. Dette går jo rett til kjernen i dagens debatt klima, men hva tenker dere? Hassan?
Jeg havde faktisk set ham, Glenn Diesen, i nogle klip på YouTube og sådan. Jeg tror, for nogle uger siden, så spurgte jeg dig, Hilde, hvem er ham der, ikke? Og så skrev du tilbage, jamen han er Putin-apologet, ikke? Og så stoppede jeg naturligvis med at se hans ting, ikke? Fordi det gør man jo. Og det er egentlig det, jeg tænker, at det er, hvad hedder det, at vi deler os op nu, ikke? Mellem dem, der synes det ene, og dem, der mener det andet. Og det er utilgiveligt at stå på den forkerte side af hegnet. Altså, vi skal ligesom tilslutte os de kollektivt vedtagende holdninger til bestemte områder i den her verden, som er så tilspidset lige nu. Og det er jo, ja, hvad fanden skal man sige? Jeg er jo ikke kvalificeret til at vurdere hans eller andre videnskabsmænds eller videnskabsfolks forskning. Altså, så jeg kan ikke personligt finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er fake news. Altså, det er jeg ikke. Jeg har ikke evnerne til det. Så jeg læner mig jo ind i de fællesskaber, som har vedtaget, hvad der er fakta og hvad der er fake news. Ikke? Og så tager jeg det for gode varer, fordi jeg vil heller ikke udskammes. Altså, jeg vil også bevare skindet på næsen og mit gode job, ikke?
Og så?
Nej, så det finns ju någonting som heter akademisk frihet och den innebär att vi har forskare i den fria världen som kommer till slutsatser som alla inte drar. Och ibland kan det ha varit enormt stora framsteg för forskningen och ibland så